Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning! Det här avsnittet kommer att innehålla grym och absurd tortyr av kvinnor samt deras minst lika hemska avrättningar. Känsliga lyssnare uppmanas lyssna på någonting annat. Många av ni som lyssnar har nog funderat på hur smärtsamt det vore att möta döden genom att brännas levande på bål. Det finns flera olika skolor om de eventuella plågor som skulle kunna uppstå. Ibland valde böden när det begav sig att tända på bålet på flera olika ställen så att personen som skulle dö snart var omgiven av lågor, men framförallt omgiven av den tjocka röken. En uppgift vi har säger att närkontakten med eldens rök skulle innebära att personen i fråga tappade medvetandet efter bara 30 sekunder. Och sedan var personen kliniskt död inom 2 minuter. Men det, så fort, gick det bara under de mest optimala förutsättningarna. Om röken inte tillät den dödsdömde att sjunka in i medvetslösheten skulle den stackaren få uppleva flera obehagliga fysiska fenomen. Bland annat att huden på kroppen börjar krympa och stramar åt runt kött och muskler. Hudens åtstramande runt halsen och nacken ska kunna bli så svårt att vederbörande blir strypt till döds av sin egen hud. Graden av smärta beror förstås helt och hållet på eldens omfattning. Ju snabbare nerverna bränns sönder, desto mindre smärta. Och det här sker oftast innan kroppen börjar få flertalet inre blödningar på grund av den ökade kroppstemperaturen. Möta döden på bålet är definitivt en mindre angenäm upplevelse. Massmördarpodden, häxprocessen i Finspång. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge och jag heter Dan Hörning. Den här historien utspelar sig i Östergötland och mer specifikt i den något mystiska tätorten Finspång. Varför är då Finspång mystiskt? Jo, för det är en plats i Sverige vars ursprungshistoria man faktiskt inte vet särskilt mycket om. Åren för vår berättelse är dock 1613 till 1617 och då hade industrier varit etablerade i Finspång över 30 år. Framförallt fanns här ett järnbruk som riktade in sig på tillverkning av kanoner och kanonkulor. Finspång är av särskilt intresse för oss, för vi ska berätta om en händelse som var den första i sitt slag i Sverige. Nämligen den första omfattande massavrättningen av personer dömda för trolldom och häxeri. Vi kommer att återkomma till senare häxprocesser i senare avsnitt, men det här är alltså den allra första som leder till massavrättning. Och ni känner ju till lite grann om det här säkert. Europa hade ett synnerligen mörkt 1600-tal när människor på grund av ren vidskepelse kunde få plikta med sina liv. Åren 1668 till 1676 kallas idag för det stora oväsendet eller det stora Blåkullabullret. Detta för att det mellan 1668 och 1676 avrättades fler människor för trolldom än någonsin tidigare. Uppskattningsvis var de cirka 280 människor och notera att detta bara var i Sverige. Vi nämnde det stora oväsendet kort i seriemördarpoddens avsnitt om Peter Stubbe. Det är den sortens historia du inte får missa om du tycker det är fascinerande med häxprocesser och folktro. Seriemördarpodden, Peter Stubbe. Ämnet för det här avsnittet, häxprocessen i Finspång, utspelar sig alltså långt innan det stora oväsendet. Trots att massavrättningen i Finspång var den första i sitt slag var det definitivt inte första gången i Sverige som någon dömdes eller avrättades för trolldom. Därför gör vi nu ett kort sammandrag av vårt lands häxhistoria så som den såg ut innan häxprocessen i Finspång. Vidskepelse och tro på övernaturliga krafter har följt med oss ända sedan början. Något som däremot tåls att sägas är att trolldom, den juridiska termen för det, att ägna sig åt spådom, magiska formler, magiska salvor etc., inte alltid har betraktats som ett allvarligt brott i sig. Under medeltiden i Sverige var det brottet i sig som vägde tyngst. Det gick alltså inte att dömas till döden för trolldom på medeltiden om det inte var så att man hade begått ett allvarligt brott, som till exempel mord, med hjälp av trolldom. Och det är sent på medeltiden det här börjar förekomma på allvar. Det första kända svenska fallet där trolldom ledde till ett rättegångsmål var 1471, när det väcktes åtal mot Karin och Birgitta Andersdotter för just detta. Vi vet inte hur det gick. Utgången är okänd i fallet Karin och Birgitta. Vi vet inte om de avrättades eller inte. Och informationen är överhuvudtaget bristfällig om vad som hände. Och jag vill påpeka det redan nu så att vi inte behöver upprepa oss senare. De svenska häxprocesserna innan det stora oväsendet 1668 är än idag, 2022 när vi spelar in det här, ganska outforskade. Och det finns ont om källmaterial. Notera då alltså att vi rör oss inom den svenska kontexten där vi nu berättar om riktiga företeelser som hände innan det stora oväsendet. När TV4 år 2005 sände den populära tv-dokumentärserien Häxornas tid med Jan Guillou som programledare baserad på den Sammes bok börjar de sin berättelse 1668. Men vi befinner oss alltså i ett något tidigare stadie. Tilläggas ska också att trolldom och relaterade spörsmål som kätteri och avgudadyrkan är uråldriga företeelser internationellt sett. Den äldsta bevarade texten om trollkarlar och magi är den fornegyptiska Westcar-papyrusen. Den dateras till mellan 1800- och 1600-talet före Kristus. Det är så alltså långt in på det antika Egyptens historia. Den här texten är nästan 4000 år gammal. Men nu tillbaka till häxprocesserna i Sverige. Och denna gång rör det sig faktiskt om en trollkar, nämligen Erik Clausson. Erik var den första personen vi idag känner till som avrättades för trolldom i vårt avlånga land. Det hela skedde år 1492. Erik Clausson dömdes till att steglas, hängas och brännas på bål. Stegling avser hur en dödsdömds kroppsdelar sätts upp för allmän beskådan, till exempel ett huvud på en påle. Man kan dock undra om det är stegling i det avseendet som åsyftas Erik Clausons dom, eftersom han även skulle brännas på bål. Här är en liten bit från Wikipedias mycket korta artikel om stegling, citat. Man kunde steglas levande, som framgår av nyhetsbladet Mercurius den 10 april 1678, då en snapphane rådbråkades och steglades levande. Exakt vad detta innebär är inte klart, slut citat. Det är alltså möjligt att det stackars Erik utsattes för var att han fick sina lemmar krossade, att han ströp som en sorts tortyr och slutligen brändes, antingen levande eller medvetslös.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vad hade Erik Clausson gjort för att förtjäna allt detta? Jo, han var en av dem i Sverige som fortfarande var asatroende. Det han bekände i rätten var alltså att han dyrkade och hade varit i kontakt med Oden, vår fornordiske enögde ledargud, i ett försök att råda bot på sin fattigdom. Erik ska bland annat ha fått Odens välsignelse för att stjäla från sin husbonde. Erik Clausson stod alltså i magisk förbindelse med en asagud och inte med den kristne djävulen. Men i protokollen från den här rättegången benämns Oden som just djävulen, eftersom Oden var lika mycket djävul som alla andra avgudar enligt det kristna etablissemanget. Av de här anledningarna brukar man säga att Erik Clausson-fallet är en sorts hybrid mellan en häxprocess och en kättarprocess. Kättare är ju de som har dyrkat Gud på fel sätt. Att skilja från en hedning som är någon som inte dyrkar Gud. År 1550 avrättades en kvinna som har gått till historien under det lite underliga namnet Lasses Birgitta. Hon hette då antagligen Birgitta och hade en man som hette Lasse. De dokument som finns bevarade från Lasses Birgittas fall berättar att hon erkände sig skyldig till att ha försökt väcka en person från de döda. Det här skedde på Kastlösa kyrkogård i Mörbylånga kommun i Kalmar län. Bland de rituella förehavandena som Lasses Birgitta hade ägnat sig åt nämns bland annat att hon ska ha gått runt kyrkan i tre varv i motsolsriktning. Hon hade förnekat Gud och hon hade svurit trohet till djävulen. För detta blev Lasses Birgitta halshuggen. Två män som hade varit med henne under hennes häxerier dömdes till böter, men vi vet inte om någon av dem var Lasse. En av vårt lands mest kända kungar och en av våra absolut värsta massmördare, Gustav Vasa, blev en del av häxhysteriens början när han året efter Lasses Birgittas avrättning, alltså 1551, utfärdade en order. I den här orden stod det att de som med gift och häxeri hade mördat Gustav Vasas sekreterare, Clemens Hansson, skulle gripas och torteras till dess att de erkände. Författaren Carl Grimberg berättar om det hela på följande vis i en av sina volymer av hans stora verk Svenska folkets underbara öden. Citat. Landskapet Dalarna synes tidigt ha varit tillhåll för trollpackor. Gustav Vasa utfärdade år 1551 ett brev till länsmännen i Västerdalarna, vari han säger sig ha förnummit att det i denna landsända funnos några trollkvinnor som i allehanda vidskepelse umgå, därigenom de mycket ont åstadkomma, dragandes den enfaldiga allmoge med deras trolldom, både ifrån Gud och allt det kristligt är. Sådan otillbörlighet finge icke tillåtas, utan, heter det, var i veten någon man eller kvinna som trolldom eller singelse brukar plägar, då skolen i sådana sällskap antasta, och de välförvarade till vår troman biskop Henrik komma låta. Biskop Henrik, som var styresman över Västerås stift och ägde konungens synnerliga förtroende, fick samtidigt en anmaning att befordra trollpackorna till vederbörlig näpst. Han borde, skriva kungen, hava det sällskap hit ut till oss att vi måtte få höra vad de föra ut i sin sköld. Slutcitat. Hoppas ni förstod den 1500-talssvenskan blandad med Carl Grimbergs svenska. Så vitt vi vet dömdes ingen till döden på Gustav Vasas order. Däremot verkar den ha varit ett direkt del i ett led som krattade marken för hemskheterna som skulle komma. Grimberg fortsätter på följande vis, citat. I 1571 års kyrkoordning åläggas biskoparna särskilt att öva uppsikt mot den som bedriver trolldom, svartkonst, lövjan eller andra sådana djävulshandlingar. Och på 1572 års kyrkomöte i Uppsala beslöts det att alla lövjekärringar och lövjegubbar skulle ur församlingens gemenskap uteslutas. Var de och dö skola de bortkastas ut i dy och kärr och icke komma till de kristnes lägerstäder. Slutcitat. Lövjan är alltså ett annat ord för trolldom. Och man vill ju inte begrava trollkunniga på kyrkogårdarna, som ni förstod. En uppgift om åren 1527 till 1596 är att under de åren ska ha bedrivits cirka 100 häxprocesser och att 10 av dem ska ha lett till dödsstraff. Källorna tryter dock på någonting mer konkret än så. Om vi ska gå händelsen i förväg och ta ett större grepp om Sveriges historia av häxprocesser kan vi berätta att mellan åren 1492 och 1704 avrättades hela 400 personer i Sverige för häxeri. Notera då att den tidsperioden inkluderar det stora oväsendet, som alltså är långt senare än de häxprocesser som vi ska behandla i det här avsnittet. Men det stora oväsendet kommer i ett framtida avsnitt av Massmördarpodden. Notera nu alltså att Gustav Vasa inträdde i debatten och sen var det stora kyrkomötet i Uppsala. Så nu var alltså myndigheterna och maktpersoner på banan vad gällde häxeri och dess förödande konsekvenser. Men det här var bara början. Det skulle bli mycket mer extremt. I Sverige gällde på den här tiden någonting som kallades för Kristoffers landslag. Den hade gällt sedan 1442. Den instiftades av Kristoffer av Bayern, som var Sveriges kung mellan den 13 september 1441 och den 6 januari 1448. Alltså i över 6 år. Denna grundlag, alltså Kristoffers landslag, skulle vårt land ha ända fram till år 1734. I nästan 300 år. 1734 instiftades en ny grundlag som kallades 1734 års lag. Det är den som vi, tillsammans med Finland, än idag brukar och utgår ifrån. Men det som är intressant för det här avsnittet är vad som hände med Kristoffers landslag på vägen. År 1608 blev den nämligen reviderad och kompletterad med föreskrifter från det gamla testamentet. Och det gamla testamentet är grunden för vad som drabbade många kvinnor när häxprocesserna väl tog fart. I Bibeln kan man nämligen läsa i andra Mosebok 22:18, citat Bibeln. Du ska icke låta en trollkona leva, slut citat. Kona är här alltså ett äldre ord för kvinna. Denna mening står på en sida i Bibeln tillsammans med andra bud som presenterar lagar om tjuvnad, anförtrott gods, värnlösa, förstlinggåvor och mycket annat. Dessa är de bud som Moses fick av Gud att ge till israeliterna efter de 10 budorden. På engelska sammanfattas de här bonusbuden som The Covenant Code. David har letat sig blodig efter ett svenskt namn för det här men inte hittat det. Och med budet om trollkonan hade häxjägare och kyrkor nu ännu mera kött på benen när det kom till att bekämpa trolldom. Och nu har vi kommit fram till de händelser som direkt föranledde massmordet som det här avsnittet handlar om. Innan vi berättar om häxprocessen i Finspång måste vi berätta det lilla vi vet om den legendariska Tobohäxan. Tobohäxan ska ha varit en kvinna som bodde i ett torp kallat just Tobo vid Stegeborgs slott i Söderköping. Söderköping ligger också i Östergötland. Det heter att Tobohäxan var känd för sina trollkonster över hela Vikbolandet. Det är en halvö som utgör en del av Östergötland. Några som verkligen inte tyckte om Tobohäxan var två av de stora adliga personligheterna i trakten. Hertig Johan av Östergötland och hans fru, prinsessan och även hans kusin, Maria Elisabeth. Hertig Johan levde 1589 till 1618 och Maria Elisabeth 1596 till 1618. Johan och Maria ledde ett barnlöst och sorgligt äktenskap kantat av sjukdom. Framförallt Maria Elisabeth led av någon odefinierad åkomma, men det kan ha varit epilepsi. Dåtidens vidskeplighet fick på något vis fäste hos hertigparet och det är oklart om de kom fram till saker och ting på egen hand eller om de möjligen äggades på av hovpredikanten Claudius Prytz. Claudius levde 1585 till 1658. Rent psykologiskt är det inte så svårt att föreställa sig vad som hände. Hertigparet, Johan och Maria drabbades av den sortens olyckor som är svåra att göra någonting åt. Det ligger dock i människans natur att alltid söka efter lösningar och orsaker. Och skulden till att det händer slumpmässigt dåliga saker kan ju alltid vara en häxa. Skulden för hertigparets olyckor fick alltså Tobohäxan bära. Hertig Johan av Östergötland och Maria Elisabeth menade att Tobohäxan utsatte dem för det som kallas för förgöring. Idag tänker man kanske att förgöra någon är att döda den. Och visst är det vad det handlar om. Men förgöring har en vidare betydelse i häxkontexten. I boken Svenskt folklivslexikon från 1975 står det att förgöring är, citat, en magisk handling som kunde orsaka människa eller djur skada till kropp eller sinne. Stundom kunde även växter och andra föremål förgöras. Vanligen var det de kloka eller trollkunniga förbehållet att kunna skada genom förgöring, men vissa andra personer, såsom sådana med ont öga, ont tunga eller otuktigt leverne, hade egenskapen att, utan att vilja det, volla förgöring. Slutcitat. Exakt varför Tobo-häxan skulle ha velat skada det olycksdrabbade hertigparet har vi ingen aning om. Tyvärr vet vi inte exakt när det skedde, men någon gång under tidigt 1610-tal, troligast år 1613, blev Tobo-häxan avrättad för sin förmodade förgöring av hertig Johan och prinsessan Maria Elisabeth. Informationen om hur det gick till är sparsmakad men dramatisk. Tidigare nämnde hovpredikant Claudius Prytz var den som genomförde förhören med Tobo-häxan. Hon ska ha uttryckt stark illvilja och rent av riktat ett hot mot Claudius Prytz. Att hon skulle se till att han skulle få det hett om öronen. Till slut erkände hon sig skyldig till det hon stod anklagad för. Att hon med trolldom hade försökt ta hertigparets liv, och för detta dömdes Tobo-häxan till att brännas levande på bål. Här måste jag påpeka att källorna specifikt säger brännas levande på bål. I merparten av häxprocesserna som skedde i Sverige var det här inte särskilt vanligt. Som många av er kanske känner till var det vanligt att en häxa i Sverige först blev halshuggen innan hennes kropp kastades upp på bålet. Ha för övrigt det i bakhuvudet tills vi kommer till händelserna i Finspång. Avrättningen av Tobo-häxan skulle ske på Ramunderberget i Söderköping. Tobo-häxan fick en ögonbindel och hon fick sina händer bakbundna. Men just i den stunden när hon skulle kastas upp på bålet tog hon tag i Claudius Prytz kappa och försökte slita honom med sig in i elden. Den tjänstgörande böden på plats fick dock tag i andra änden av Claudius Prytz kappa och kunde på så sätt rädda hovpredikanten. Det vore ju roligt om vi kunde berätta mer ingående om vad som faktiskt hände. Till exempel hur Tobo-häxan kunde lyckas med allt det här utan att kunna se någonting och dessutom med händerna bakbundna bakom ryggen. Men källorna är inte mer upplysningsrika än så här. Vi skulle också gärna veta exakt hur avrättningen faktiskt gick till när källorna säger att Tobo-häxan skulle kastas upp på bålet. Vår specifika källa till den här händelsen är en gammal kyrkoboksanteckning som har blivit återciterad i en bok om Linköpings stift på 1910-talet. Berättelsen om Tobo-häxan avslutas på ett propagandistiskt vis. När den säger att, citat, hertigen och hertiginnan blev och sedermera friska och sunde och levde ännu många år. Men om du är uppmärksam har du märkt att det här stämde inte alls. Det är en överdrift eftersom både hertig Johan och prinsessan Maria Elisabeth dog väldigt unga. De avled samma år, 1618, alltså förmodligen 5 år efter avrättningen av Tobo-häxan. Johan blev bara 28 år gammal. Maria Elisabeth bara 22. Men Johan och Maria dog efter det att de hade instigerat häxprocessen i Finspång. Vi ska nu citera ett mycket lärorikt informationsblad från Finspångs kommun, citat. Den intensifiering av trolldomsprocesser som skedde i Östergötland under åren 1613-1620 orsakades av flera faktorer. Bland annat drev samhällets teologiska kretsar en kampanj för att stärka det moraliska klimatet. Tillsammans med sin hovpredikant Claudius Prytz ville hertig Johan framstå som en moralens väktare. Han utfärdade år 1614 ett mandat vari han skärpte tonen mot dem som anklagades för osedlighet och trolldom. Denna skärpning hade sin grund i att en kvinna greps 1613 anklagad för att ha orsakat hertig Johan och hans hustru dålig hälsa. Slutcitat. Den nämnda kvinnan var alltså Tobo-häxan. Det verkar alltså som att hertig Johan och hovpredikanten Claudius Prytz nu genomförde någon sorts häxprocesskampanj i hela Östergötland. Det är skrämmande att föreställa sig att detta möjligtvis endast skedde på grund av hertigens personliga olyckor. Att det var något som andra oskyldiga människor skulle få lida för. Kvinnorna som skulle drabbas i Finspångs stora häxprocess var 9 stycken till antalet. Denna siffra skiftar från källa till källa. Den kan vara både lägre och högre. Massmördarpodden bedömer dock just 9 offer som den absolut troligaste mängden offer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kvinnorna, eller häxorna, som ställdes inför rätta var följande. Elin och Kerstin från Näs i Risingesocken. Ingrid från Ribberstorp i Risinge. Margareta från Eketorp i Kvillinge. Kerstin från Tråbrunna i Östra Eneby. Ingrid från Golbo i Regna. Ingrid Göran Orres från Vånga. Lusse från Mullsäter i Skedevi. Och Lusse från Svarttorp i Hällestad. När det står Svarttorp så står det ofta Svartorp i källorna. Men det står också Svarttorp och vi tror att det handlar om Svarttorp och inte Svartorp. Så Elin, Kerstin, Ingrid, Margareta, Kerstin igen, Ingrid, Ingrid, Lusse och Lusse. 3 av de här kvinnorna, som vi inte vet vilka de är, förutom att en av dem var Elin från Näs, ska ha bott i torp tillsammans på Börsjö ägor, idag kallade Stjärnvik. Hit kom en gång på 1610-talet en ung man som just hade avslutat sin krigstjänst. Han passerade torpet av en slump på hemvägen och blev inbjuden till det. Där fick han välbehövligt husrum av Elin och de andra 2 kvinnorna. Under natten skulle mannen dock väckas av konstiga ljud. Han tyckte att det lät som att det var kvinnorna som talade och att det de sa var någon sorts ramsor. När den unge mannen steg upp för att se vad som stod på kunde han till sin förskräckelse se hur Elin och de andra 2 kvinnorna flög på sina kvastar. De flög in i den öppna spisen och ut genom skorstenen. Utan tvivel för att bege sig till alla häxors förlovade paradis, nämligen Blåkulla. Nästa dag lämnade unge mannen stugan och sökte genast upp länsman i Finspång för att berätta om det här han hade bevittnat. Det dröjde inte länge innan det började spridas rykten om att de 3 kvinnorna i torpet i själva verket var häxor. Det berättades att de ägnade sig åt allehanda svartkonst och djävulskap. Ryktena nådde myndigheterna och de hade ju den unge mannens berättelse. Men kvinnorna förekom lagen. De tog sin flykt till skogarna norr om Finspång. Där uppehöll de sin tid och livnärde sig på vad skogen hade att ge, samt på att tjuvmjölka kor i närheten. De tre kvinnorna bodde i en grotta i skogen och de klarade sig ganska bra. Men när hösten kom och de behövde göra upp eld för att hålla värmen, då avslöjade röken var de var någonstans och myndigheterna kunde gripa dem. Det man får anta är alltså att tre av de nio kvinnorna vi har nämnt blev gripna och i förhör sa de saker som ledde myndigheterna vidare till de övriga sex kvinnorna. Vi har det inte på svart och vitt, men detta är alltså mycket typiskt för hur häxprocesser gick till. Om någon erkände att de hade ägnat sig åt trolldom ville förhörsmännen förstås veta vem som hade lärt upp dem till häxor. Detta skapade kedjereaktioner som gjorde att mängden förmodade häxor snabbt växte. De nio nämnda kvinnorna satt inspärrade på Finspångs gård mellan februari och april 1617. Och under de här månaderna skedde det ett stort antal förhör. Någon gång i juni 1617 inleddes själva rättsprocessen med utökade förhör av det slaget som häxprocesser tyvärr är välkända för. Rättsprocessen bestod av fyra stycken ting. Detta ska förstås som att en grupp utsedda representanter vid fyra olika tillfällen samlades för att bedriva rättsprocessen. Dokumentationen från det första tinget i processen har gått förlorad i historiens dimma. Dokumentationen från ting nummer två berättar att det totalt var 30 stycken ämbetsmän, bestående av präster och nämndemän, som deltog i processerna. Prästerna var från Kvillinge, Eneby, Risinge, Skedevi, Regna, Hällestad och Vånga socknar. Flera av de socknar som ju var representerade bland de nio gripna kvinnornas hemorter. Bland de 30 männen fanns även lagläsaren Hans Henderson, förre fogden på Finspång, Niklas Nilsson, häradslänsmannen Tyris i Bottorp och bergsfogden i Hällestad Vaste i Vaglö. Gruppen utgjordes även av 6 stycken knektar och några tjänare. Vi vet inte säkert vad som blev gjort under det här andra tinget, men troligtvis rörde sig om ytterligare muntliga förhör. Under det tredje tinget började dock tortyren. Först ut var det prov som idag är känt under flera namn, särskilt vattenprovet eller häxprovet. Det här fick ni kanske höra om redan på historielektionerna i grundskolan. Vattenprovet var en metod för att avgöra om en person, oftast en kvinna, var en häxa eller inte genom att sänka ner henne i vatten. Om hon sjönk och då ofta drunknade till på köpet var hon oskyldig. Om hon däremot flöt och sålunda överlevde var hon en häxa. Vattenprovet är ett makabert exempel på när något är hugget som stucket. Ett moment 22, eller som det brukar heta på engelska, damned if you do and damned if you don't. Om man blev utsatt för vattenprovet var döden en mycket sannolik utgång, hur det än gick. Varför häxor skulle ha större flytkraft än andra kan man ju fråga sig. Den teologiska grunden till att vattenprovet överhuvudtaget skulle fungera var att allt vatten sedan Jesu dop var välsignat av Gud. Eftersom vattnet hade varit med och döpt Jesus var allt vatten heligt. Om en person stod i förbund med djävulen skulle vattnet stöta bort denna. Eller hur man nu väljer att se på det. Det kunde också vara så att det var djävulens krafter som försökte göra så att hans bundsförvant, häxan, skulle komma i så lite kontakt med det heliga vattnet som möjligt. Men dumheterna slutar inte där. Det hör även till saken att allmänheten hade en föreställning om att häxor vägde mindre än vanliga människor. Detta för att inte vara för tunga för att kunna flyga till Blåkulla. Häxkvaster skulle alltså ha någon slags maxvikt. Förutom vattenprovet fanns det således även ett annat prov som kallades för viktprovet. Det gick ut på att man vägde en person för att se om denna var tyngre eller lättare än genomsnittet. Alltså magra personer var mer troliga häxor än tjocka. Metoden för vattenprovet kunde se lite olika ut från land till land och under olika tidsperioder. Men i Finspångfallet är det troligast att det var den mest primitiva formen av vattenprovet som tillämpades. Kvinnornas högra tummar bands ihop med deras vänstra stortår. Och deras vänstra tummar med deras högra stortår. Därefter fick de ett rep bundet runt midjan och sen kastade man dem i vattnet. Repet runt midjan var alltså till för att kunna dra upp kvinnan på land igen. Carl Grimberg har en mycket målande encyklopedisk beskrivning av vattuprovet som vi här ska återge. Citat Grimberg. Lyckades man ej med tortyr frampressa några bekännelser användes på sina ställen det så kallade vattuprovet som grundade sig på den föreställningen att vattnet icke ville behålla den som var oren och hemfallen åt Satan. Om därför den anklagade kvinnan flöt då man kastade henne bunden till händer och fötter i en flod eller nå, så var det därmed bevisat att hon var en häxa. Från trolldomsprocesser i Bohuslän finns gång efter annan antecknat om den misstänkta. Haver under provet flutit som en gås eller dylikt. Och från en trolldomsransakning i Konga härad i Småland 1618 innehåller protokollet följande mycket trovärdiga berättelse om vattuprov med en trollkona. Sedan hon kom på vattnet flöt hon lättare någon gås så att mästermannen henne två gånger nerstoppade och hon genast med hast uppflöt och låg på vattnet som ett torrt trä. Det häradsnämnden och över hundrade människor åsågo och hon fick inte ett vatten i mun, näsa och öron så som andra människor. Och kunde näppeligen bliva våt, utan när hon kom upp stod hon lika frisk och var genast torr. Slut citat. Mästermannen är alltså böden. I Finspång utförde man vattenprovet i en göl, det vill säga en liten sjö som ofta ligger i skogen. Denna göl är än idag 2022 känd som Trollkärringegölen på grund av dessa händelser. Samtliga av de 9 häxåtalade kvinnorna utsattes för detta, antagligen en och en. Tragiskt nog skulle en av kvinnorna omkomma under vattenprovet. Lusse från Mullsäter dog under vattenprovet. Datumet för Lusses död var den 26 eller den 29 juni 1617. Lusse begravdes på en plats något avskild från Skedevi kyrkogård. Nu fanns det alltså bara 8 åtalade kvinnor kvar. Och flera av dem skulle gå åt under processen. Av någon oklar anledning separerades nämligen den andra kvinnan i gruppen vid namn Lusse. Lusse från Svarttorp, från de andra. Lusse från Svarttorp hade blivit förhörd liksom de andra och stod nu åtalad för häxeri. Trots detta bestämde det att hennes fall skulle slutprocessas längre fram i tiden. Så ut med Lusse från Svarttorp, nu kvarstod 7 stycken åtalade kvinnor. Elin av Näs kan sägas ha varit i spetsen för den stackars gruppen kvinnor. Myndigheterna ansåg att Elin var den värsta av dem alla när det kom till häxkonster. Vi vet inte vad utgången av vattenprovet blev, mer än att det nog var en hemsk tortyr och att ju Lusse från Mullsäter dog. Vi vet däremot att tortyren fortsatte och detta i syfte att få kvinnor att erkänna sig skyldiga till att vara häxor. Vi vet ju idag att tortyr är en jättedålig förhörsmetod, men det tyckte man inte på 1600-talet. I räkenskaperna från denna process som Finspång kommun har tillgång till kan man läsa att smederna hade fått betalt för 4 bränntänger, 3 fångkistor i järn och en sträckbänk. Dessa föremål användes för att trollkonorna skulle bekänna att de var skyldiga. Fångkistor var oftare kistor i trä än järn. Men funktionen var antagligen densamma här som i många andra fall. En fasad med en låsbar lucka placerades ovanpå en grop som hade grävts i marken. Under denna lucka placerades sedan en människa. Det verkar alltså rört sig om någon sorts extra plågsam och skoningslös isolering i jämförelse med en normal fängelsecell. Det finns flera källor online som säger att det inte var ovanligt att folk dog efter några dagar i fångkistan. Sträckbänken behöver antagligen ingen utförligare presentation, men för säkerhets skull. Sträckbänken var en bänk eller anordning liknande en stege som ofta stod lutad. På denna placerades tortyroffret med händerna bundna ovanför huvudet. Fötterna fjättrades vid ett snurrbar kolv längre ner som vreds i tortyroffrets fotriktning så att dennes kropp sträcktes ut. Om en persons kropp sträcktes ut till det extrema, vilket ofta skedde, kunde de närvarande höra poppande ljud från brosk och ben som knäcktes. När det hade gått så långt var tortyroffret, förutom att vara i obeskrivbara plågor, praktiskt taget invalidiserad för resten av livet. Om hon eller han nu ens skulle överleva. Sträckbänken har funnits som tortyrmetod sedan romarrikets dagar. Det var inte för intet som sträckbänken var ett av de mest populära tortyrredskapen när det begav sig. Kvoten av erkännanden var hög. Folk var beredda att erkänna precis vad som helst för att slippa mera sträckbänk. Bräntängerna, de glödgade tängerna även kallade, har använts för flera olika tortyrmetoder i historien. Om du har hört Seriemördarpoddens avsnitt om Peter Stubbe kommer du kanske ihåg hur man med hjälp av just upphettade tänger, så varma att de lyste rött, slet loss delar av hud och kött från en levande människas bål. Under häxprocesserna verkar det vanligaste varit att man använde tängerna för att dra ut tortyroffrens naglar med roten. Att tängerna var glödgade var då en extra plågsam komponent. Tyska häxjägare, som alltså försörjde sig på att söka upp och anklaga människor för häxeri, var särskilt förtjusta i att använda glödgade tänger. Eftersom det var en billig och enkel tortyrmetod, samtidigt som den var extremt effektiv. I häxprocessens fjärde ting dömdes de 7 kvinnorna, alltså alla de i livet förutom Lusse från Svarttorp, till döden. Och nu kommer den riktigt hemska delen av vad som drabbade Elin från Näs, Kerstin från Näs, Ingrid från Ribberstorp, Margareta från Eketorp, Kerstin från Tårbrunna, Ingrid från Golbo och Ingrid Göran Orres från Vånga. På ett okänt datum fördes de alla in i skogen via en väg som idag går under namnet Blåkullebackarna. Eller ibland Blåkullebacka. Denna väg går söderut mot Blixtorp. Platsen för avrättningen var ett brant berg i skogen nära området Flasbjörke norr om Finspång. Nedanför branten på detta berg hade man tänt på ett stort bål. Och hur avrättningen senare gick till fanns det åtminstone 2 versioner av. Antingen hade de dödsdömda kvinnorna någon sorts stänger fastbundna på sina ryggar. Men det kan också ha varit så att bödlarna helt enkelt hade längre påkar som de höll i sina egna händer. Syftet var i vilket fall detsamma. Man ville kunna knuffa ner kvinnorna i elden utan att behöva röra vid dem. Och det säger onekligen något om den skräck allmänheten kände inför häxor och trolldom. För kvinnorna behandlades nästan som spetälska. Innan kvinnorna knuffades ner i elden hälldes uppvärmd kära över dem. De knuffades alla ner tre och tre i den stora brasan. Men de var ju sju och då blev det en över och det var Elin från Näs. Hon brändes för sig och fick bli ett eget spektakel eftersom hon ansågs vara den värsta av alla de nio häxorna som hade gripits från början. Men Lusse från Svarttorp avrättades alltså inte vid detta tillfälle. Hon var fortfarande i livet. Det skulle dröja ända till år 1619 innan det började bedrivas en ny process mot henne. Och vi kan bara anta att hon satt fängslad de två åren fram till dess. Lusse från Svarttorp erkände under förhören att hon hade åkt till Blåkulla och där hade hon haft samlag med djävulen. Lusse berättade att det hela hade börjat en gång när hon satt och mjölkade en ko. Och plötsligt slets hon med en stark vindpust och vinden förde henne till Blåkulla. På plats kunde hon se att där fanns flera kvinnor som satt till bords, men hon kunde inte identifiera dem. Lusse dömdes till döden den 7 januari 1620 och hon avrättades samma år. Det är oklart om Lusse brändes levande eller om hon först blev halshuggen. Tre år tidigare, 1617, samma år som de övriga kvinnorna blev avrättade, förlorade Lusse sin man. Ironiskt nog hade Lusses man själv blivit avrättad, men inte för häxeri, utan han avrättades för att han hade haft samlag med en gift kvinna i Stubbetorp. Hårda straff på 1600-talet. En liten fotnot. Det finns mycket som tyder på att Lusse från Svarttorp är samma kvinna som ibland kallas Lussi i Svärstorp. I princip allt som vi har berättat om Lusse från Svarttorp upprepas i artiklar och texter om Lussi i Svärstorp. Det är frågan om det rör sig om dialektala skäl som verkar ha gjort en person till två stycken. Detta var alltså den första stora häxprocessen som skedde i Sverige. Jag och David har så gott vi kunnat redogjort för de händelser som skedde innan, även om de inte var regelrätta massmord. Men det skulle ske fler häxbränningar i Finspång, både under och efter det stora oväsendet. Häxprocesserna i Finspång år 1617 är ändå de mest kända. Framförallt har denna mörka händelse levt vidare i de olika namn som delar av naturområdet i Finspång har fått. Skogen där kvinnorna avrättades heter idag Trollkärringeskogen. Gölen som de fick lida vattenprovet i heter som sagt Trollkärringegölen. Berget som de stackars kvinnorna knuffades ner från heter än idag Trollkärringeberget men går även under namnet Ättestupan. Trots att det är oklart om berget någonsin hade använts som en regelrätt ättestupa. Ättestupor inte heller helt historiskt klarlagt att det faktiskt har funnits. Det finns dessutom legender om trollkärring i skogen. Som till exempel att man under promenader i den här myr- och barrnaturskogen fortfarande kan höra de uppbrända kvinnornas röster. Och det rösterna säger är: jag är oskyldig! Jag är oskyldig! Om du hör de här ropen i Trollkärringeskogen så ska du ignorera dem. Klarar du inte av att ignorera dem så finns det en sak du måste veta. Du får inte upprepa dem. Du får inte ropa tillbaka: jag är oskyldig! För om du gör det, då kommer du nämligen att falla död till marken innan solnedgången. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Vill du mejla Massmördarpodden kan du göra det på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simwaypodcast@gmail.com. Stort tack till David som har skrivit det här manuset. Tack till Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.